Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Säkerhetssalen vid Attunda tingsrätt, oktober.
Startskottet till det händelseförlopp som vi har avhandlat de senaste dagarna är att en Mercedes AMG försvinner.
I målet mot Vårbynätverket berättar åklagare Sara Nilsson om hur en bil mystiskt försvinner.
Den stöld anmäls av 21 maj på morgonen. Det tar mindre än 2 dygn. Och sen har bilfirma sprängts och en bomb har placerats på hans bil.
Dådet får allvarliga konsekvenser för ägaren och hans verksamhet. Men det slutar inte där. Enligt åklagaren lever han fortsatt i skräck för de organiserade kriminella krafter som ligger bakom och han inte vågar svara på frågor under förhör.
Och vad ska man egentligen göra när man hamnar i fokus för det här nätverket? Vad finns det för väg ut?
I veckans avsnitt av Säkerhetssalen.
Målsäganden, han var 17 år gammal för de här gärningarna. Han var ett barn.
Vi gör en djupdykning i ett av årets mest omtvistade bevismaterial, Encrochat.
Det skickas inga som helst uppgifter från Sumcrab om bilen som ska följas efter vid ett rödljus.
En internationell expert kallas in och åsikterna går isär kring det bevismaterial som hjälpt till att häkta delar av Sveriges tyngsta kriminella nätverk.
Men i den här rättssalen så tar ledarnas makt slut.
Sen kommer domen efter att Göran Lambert stämt staten på 200 000 kronor i skadestånd.
Jag kommer att skriva om det här i min bok. Det här är jag skitförbannad på.
Säkerhetssalen är en produktion för Nodio, en app för dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den på App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Det här är Säkerhetssalen. Den starkes rätt. En natt i maj 2020 så sker en kraftig explosion i Haninge. Det visar sig vara en sprängladdning som detonerat vid entrén till en bilfirma. Bomben förstör delar av byggnaden och bilar både utanför och inne i lokalen. Polisen hittar också en bomb placerad på bilfirmans ägares bil. Och det är den händelsen som nu, mer än 1,5 år senare, prövas i hovrättens rättegång mot Vårbynätverket. Flera personer dömdes i tingsrätten för att ha varit involverade i sprängningen. Och enligt åklagare Sara Nilsson så är bomben vid bilfirman ett exempel på något som blir allt vanligare i Sverige.
Att ge sig på en person på grund av en uppfattad oförrätt, det är ett tillvägagångssätt vi tyvärr har sett allt mer av. Och det är kopplat till de kriminella nätverken. Som vill skaffa sig en makt utanför lagens ramar.
Händelserna har enligt åklagaren sin grund i att hämnas på bilägaren då de tror att han tagit tillbaka en Lamborghini som köptes någon månad innan. I själva verket beslagstogs den av polis. Bilfirmans ägare har inte velat medverka i utredningen. Det är nästan helt tomt på åhörarplats i salen. Det är jag, ordningsvakten och en utredande polis som följer rättegången idag. Åklagare Sara Nilsson fortsätter. Hon säger att genom våld och hot skaffar sig kriminella nätverk allt mer inflytande.
De vill helt enkelt utöva den starkes rätt. De vill styra privatpersoner. De vill styra näringsidkare. De vill pressa pengar där det går att få pengar. Och de lyckas.
Hon säger att vittnen tystas till och med ner under rättegången. Och de kriminella nätverkens ledare blir framträdande.
Den märks på deras sätt att uppträda. På deras sätt att föra talan. De som har ledande roller är fria att komma med en berättelse. Att åberopa bevisning. Att åberopa vittnesförhör. De håller kort sagt en hög profil i rättegången. Men i den här rättssalen så tar ledarnas makt slut. För det här målet så finns det bevisning som inte kan skrämmas till tystnad. Och det är ju Encro-bevisningen.
Encrochat. Poängen med Sara Nilssons berättelse. Att visa upp vikten av den krypterade kommunikationen. Ett avgörande underlag för åklagarna och bevisning som nätverkets ledare inte kan tysta ner, säger hon. Men det har visat sig att det inte riktigt är så enkelt. Encrochat var ett krypterat kommunikationssystem som användes inom den organiserade brottsligheten i flera delar av världen. Jag säger var, för förra sommaren lyckades fransk polis knäcka tjänsten. När svensk polis fick del av chattarna välde det fram bevismaterial och i förlängningen stora brottsutredningar om grov kriminalitet. Bland annat den här mot Warby-nätverket. Och därmed många rättegångar också i svenska säkerhetssalar. När de nya högsäkerhetssalarna här vid Attunda tingsrätt öppnade upp för snart ett år sedan så förväntade sig säkerhetschefen att det skulle vara ganska lugnt till en början. Men så blev det inte. Tvärtom beskrev han det som en tsunami av rättegångar. När de här chattarna, som kunde handla om allt från kontraktsmord, narkotikasmuggling och vapen, sen skulle upp och prövas i svenska rättssalar, så riktade försvarare kritik. En av dem var försvarsadvokat Filip Rudin som försvarar Vårbynätverkets utpekade ledare. Han har under året öppet ifrågasatt lagligheten kring inhämtningen av de här chattarna. Det här har också varit en taktik för försvaret att ifrågasätta åklagarnas påståenden om hur det gick till när materialet hämtades in. Enligt flera försvarare har det skett på ett sätt som strider mot svensk lag. Att det har skett en massavlyssning av då krypterade Encrochat-telefoner. En annan sak som försvarare riktat in sig på är att delar av konversationer saknas. Det här kan enligt försvaret betyda lite förenklat att åklagare har klippt och klistrat ihop meddelanden. Jag har hört om hur försvarsadvokater pratat i pauserna om ett visst expertvittne som försvaret kallade till förhör i rättegången mot Warby-nätverket. Expertvittnet, en brittisk professor, berättar om vilka rättsliga ramar som finns för att hämta in digital information. Och det här är en av de saker som har diskuterats när det gäller Encrochat-bevisningen. Svensk polis vet inte i detalj hur den har samlats in. Frankrike hänvisar till att metoden är konfidentiell och en statshemlighet. Och det här gör, enligt den brittiska professorn, att när tusentals sidor av chattar bearbetas av svensk polis finns det en risk att det begås misstag och gör det svårt att backtracka själva källan till chattarna. Invändningen handlar alltså om att det bara går att se presentationen av bevisningen men inte metoden bakom som har tagit fram den. Enligt försvaret påverkar det här bevisningens trovärdighet. Alltså, om man inte vet hur något har gjorts är det svårt att värdera hur trovärdigt det är. Åklagarsidan har å sitt håll tillbakavisat det här och pekat på att allt har skett på ett lagligt sätt. Att de inte har anledning att misstänka Frankrike och att oavsett så råder fri bevisprövning i Sverige. Det betyder att parter är fria att lägga fram bevisningen, även om den skulle ha tagits fram i teorin på ett olagligt sätt. Än så länge har alla domstolar i Sverige godkänt Encrochat som bevisning. I flera domar står att chattarnas bevisvärde ska värderas med försiktighet. Men tillsammans med annan bevisning har det lett till fällande domar. Och frågan om Encrochat är återkommande i rättegången mot Warby-nätverket nästan varje dag. Utredningen består av tusentals sidor av bara konversationer mellan olika användare. Och Encrochat utgör också en del när det gäller kidnappningen av den numera döda artisten Einar Nils Grönberg. I mitten av november blir det dags att gå igenom det sista vad gäller delen som handlar om människorovet av Einar. Han var kallad till att höras här i hovrätten som målsägande i slutet av oktober. Men en vecka innan sköts han ihjäl i Hammarby sjöstad.
Välkomna till Rapport. Den prisbelönte rapparen Nils Grönberg, mer känd som Einar, har skjutits till döds i ett bostadsområde i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Enligt källor till SVT ska det röra sig om en gängrelaterad skjutning.
Det finns ännu ingen misstänkt gripen. Trots att Nils Grönberg var kallad till rätten så talade mycket emot att han skulle dykt upp. Han medverkade inte under polisutredningen och kom inte heller när den här rättegången pågick i tingsrätten. Hans målsägande beträdare också sagt i media att han inte tänkte medverka den här gången heller. I avsnittet Målsägande mördad kan du höra mer om rättegången mot Vårbynätverket och mordet på Nils Grönberg. När jag var på plats i säkerhetssalen den dagen han var kallad att höras, kort efter mordet. Den sista dagen som gäller människorovet sammanfattar åklagare Ida Arnell sin syn på händelseförloppen.
Målsäganden, han var 17 år gammal med de här gärningarna. Han var ett barn. Han har inte och han kan inte samtycke till den här behandlingen som han utsattes för. Och det är några av Stockholms farligaste personer som utsätter målsäganden för våld, hot, kränkningar.
Och hon tar bland annat upp att Nils Grönberg inte valt att ställa upp.
Att målsäganden inte ville medverka under förundersökningen eller i rätten, det tycker inte jag är så svårt att förstå. Vem skulle våga det som har blivit utsatt för det som han har blivit?
När det blir försvarets tur så målas en helt annan bild upp. Där var och en ger sina förklaringar till varför just deras klient sitter i rättssalen idag. Misstänkta för att ha varit delaktiga i kidnappningen av en av Sveriges största artister. Enligt åklagarna har Vårbynätverkets utpekade ledare instruerat och gett order om hur människorovet skulle ske. Och det via Inkrochat, något som man nekar till. Filip Rudin som försvarar ledaren tar upp Ida Arnells påståenden om att målsägande inte vill att medverka i utredningen. Han vänder sig emot att det skulle handla om rädsla. Filip Rudin gör en helt annan tolkning varför Nils Grönberg gjorde som han gjorde.
När man har så att säga fågelperspektivet över de här chattarna, fundera på, kan det funnits andra skäl till att Nils Grönberg inte valde att medverka i den här utredningen? Jag menar att skälet till att han inte ville medverka, det var att han hade då riskerat att få frågor om egen brottslighet. De hade han kunnat välja att inte svara på. Men han hade kunnat förevisas chattar till exempel rörande huruvida han hade vapen tillgängliga. Det är en minst lika plausibel förklaring till att Nils Grönberg inte valde att medverka som någon påstådd rädsla. Vi vet ingenting om Nils Grönbergs rädsla, för det är också ett helt outrett förhållande.
En annan av de tilltalade i den här delen är rapartisten Yasin. Han dömdes till 10 månaders fängelse för förberedelse av ett tidigare försök att kidnappa Einar.
I likhet med tingsrättens bedömning så anser jag att hans agerande, att det har varit av central betydelse för att möjliggöra gärningens utförande.
Men att Yasin skulle haft en roll vid kidnappningsförsöket säger försvarare Frida Wallin inte stämmer. När det blir hennes tur så menar hon att han i själva verket försökte stoppa kidnappningsförsöket.
För det framgår meddelanden som Yasin har skrivit att han skriver nej, nej, inte utanför. Och med det menar stå utanför studion där han och målsäganden befinner sig.
Hon begär också att Yasin ska släppas ur häktet.
Så åtalet avseende stämpling alternativt förberedelse till människor, det ska ogillas och Yasin Mahmoud ska omedelbart försättas på fri fot.
Enligt Frida Wallin så är Encrochat-telefonen, alldeles oavsett om den är krypterad, inte i sig något som kan betyda att det handlar om något kriminellt.
Ja, helt kortfattat så kan man ju säga att i första hand gör vi ju gällande att åtalet ska ogillas eller att tingsrättens dom ska ändras på den grunden att Encrochat-telefonen inte är ett brottsverktyg och därför kan den här förberedelsegärningen som Yasin är dömd för aldrig komma i fråga.
Det är några åhörare på plats och en journalist och en fotograf som jag inte sett här tidigare. Jag frågar vilken tidning han är ifrån och det visar sig vara en reporter från Norge.
Det är väldigt intressant och nej, det är en väldigt speciell sak då, med flera av Sverige eller egentligen Skandinavias största artister involverat och hvor den ene nå så er drept. Da. Så det er jo en utrolig spesiell sak.
Det er også en annen fråga som skal avgjøres her innan dagen er slut. Frida Wallins yrkande på att Yasin ska försättas på fri fot.
Mm.
Och vad tror du?
Jag är optimist, han blir försatt på fri fot.
Mm. Trodde du det även under tingsrätten?
Ja, det trodde jag.
I slutet av dagen är det bara jag, den norska kulturjournalisten och två polisutredare som sitter och väntar på beslutet om Yasins häktning. Medan rätten sitter och fattar ett beslut får vi vänta utanför. Efter en kort stund blir vi inkallade igen. Nu är rättssalen nästan helt tom. Yasin och hans försvarare kommer in.
Så, hovrätten har haft överläggning i fråga om häktning och då har hovrätten kommit fram till följande beslut. Yasin Mahmud ska vara häktad tills dess dom meddelas eller annat beslutas.
Yasin dömdes till 10 månaders fängelse i tingsrätten. Han har suttit häktad sedan nyårsafton 2020. Hovrättens dom väntas inte komma för nästa år. Men enligt hans försvarsadvokat Frida Wallin så kommer han oavsett försättas på fri fot i slutet av december. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Du kan till exempel höra den exklusiva berättelsen Tälja guld, historien om TV-shop. Om hur programmet gick från att vara ett litet svenskt experiment till att bli ett världsfenomen. Ladda ner Nodio i App Store eller Google Play. Just nu kan du använda koden SALEN21 för en gratis månad.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
I ett helt annat mål, i en annan säkerhetssal, driver en man en process som han beskriver det själv, är i rättssäkerhetens namn.
Förhandlingen i målet mellan Göran Lamberts och staten genom justitiekanslern fortsätter i sal 2.
Mannen heter Göran Lamberts och målet han driver är en stämning av staten efter han själv suttit häktad misstänkt för en våldtäkt. Förundersökningen lades ner med motiveringen att det inte gick att bevisa att brottet hade begåtts utifrån det utredningsmaterial som fanns. Efter det valde han att skicka in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för skadestånd. Det här är ett ovanligt mål av flera skäl. Göran Lamberts är själv före detta justitiekansler, alltså statens advokat, och stämmer nu staten. Men det är också själva stämningen i sig som är ovanlig. Han pekar på vad han anser vara flera brister i polisutredningen mot honom och yrkar på ett skadestånd för den ideella skadan som han har fått i samband med misstankarna. Utöver 200 000 kronor så söker han också ersättning, till exempel för mat som han blir dålig i kylen när han satt frihetsberövad. I avsnittet Dödspatrullens pengatvätt kan du höra hur första dagen i rätten lät och mer om bakgrunden till stämningen. Då sa bland annat Lamberts i rättssalen att stämningen handlade om att rädda rättssäkerheten och att hans förhoppning var att med den här stämningen lyfta de fel som han ser finns.
Vi kanske kan ställa oss här på sidan bara, om det funkar för dig.
Det funkar.
Absolut.
I slutet av den första rättegångsdagen söker jag upp Lambert för att fråga vad det egentligen betyder.
Skulle du kalla det här din kamp mot staten?
Nej, det vill jag inte kalla det, för att det är inte min kamp mot staten, utan det är mitt försök att ge ett bidrag till en förbättrad rättssäkerhet i brottsutredningar.
Enligt Lambert är den svenska rättssäkerheten som står på spel. Han har identifierat 24 punkter som pekar på brister i utredningen mot honom. Bland annat att polis och åklagare undanhöll information, inte ställt svåra frågor till målsäganden och begått grova tjänstefel. Det här, enligt Lamberts, är ett exempel på ett större systemfel som finns i polisutredningar.
Och du pratar om att ett fel eller någonting som inte fungerar i rättssystemet. Och alla de åren i juridiken som du själv har varit, är det först nu du ser det som du beskriver som det här felet i rättssystemet?
Nej, det är det inte. För 14 år sedan så var jag JK och gjorde en genomgång av hur det fungerar i brottmål, dels i domstolarna, dels i utredningar.
Lamberts nämner här bland annat en rapport som han själv har skrivit och som han ofta återkommer till i intervjuer. Den heter Felaktigt dömd från ett JK-perspektiv från 2007. I den fastslog han att det sitter ett antal personer i fängelse som är oskyldiga. Och det för att svenska domstolar dömer, även om bevisen inte alltid är övertygande.
Jag har inte hängt med så pass sedan 2007 då jag gjorde den här granskningen som JK. Då såg jag att det fanns allvarliga brister. Nu är det förvisso den egna erfarenheten som har sparkat mig i baken så att säga, och fått mig att säga att ja, men så här kan det bara inte få vara.
Du nämnde där inne om att rädda rättssäkerheten. Vad betyder det konkret? Hur ska du göra det?
Det betyder konkret att jag vill att åklagare ska agera på ett sätt som är mera objektivt. Ta hänsyn till den misstänkte. Gräva fram även sådana omständigheter som talar till den misstänktes favör. Fånga upp sådana omständigheter. Vara objektiv. Ge den misstänkte en chans. Man ska inte bli frihetsberövad när det är mer eller mindre uppenbart att man inte har gjort någonting. Man får inte slarva så som polis och åklagare tydligen tenderar att göra ibland. Jag har förstått av advokater att åklagare och polis tar sig friheter i brottsutredningar som de absolut inte bör ta sig, och de blir inte riktigt granskade. Det här är ett sätt att granska polis och åklagare.
Under sin tid som justitiekansler och sedan domare i högsta domstolen så uppfattades Göran Lamberts av flera som kontroversiell. Han har tidigare pekat på liknande saker som han gör idag, att det finns brister i rättssystemet. Och han har även lagt sig i specifika fall. Ett av de mest uppmärksammade ställningstagen han gjort är i det så kallade kvickfallet. Där han även efter att Sture Bergvall friats för samtliga av de mord han tidigare dömts för fortsatt hävda hans skuld. Och det finns en person som har erfarenhet av att möta Lamberts i rätten och närmast legat i en rättslig strid med honom. Det är en person du har hört en hel del i det här programmet.
Thomas Olsson.
Ja, hej Thomas. Det här var Lova Nyqvist själv.
Ja, tjena, tjena.
Tjena, tjena. Har du tid att snacka lite?
Ja, absolut.
Han har försvarat en av de tilltalade i en annan rättegång jag följt här under hösten i säkerhetssalen. Men han var också Sture Bergvalls advokat. Den som drev resningsärendena som ledde till att han friades för morden. Något som Göran Lamberts motsatt sig. Vi ska inte gå in på fallet Kvick här. Det har vi inte riktigt tid med. Men jag var nyfiken på att höra vad han tänkte.
Ja, det förefaller ju vara närmast slut på en väldigt lång nedförsback för Göran Lamberts.
Enligt honom så pågår diskussionen om brottsutredningar på andra håll och inte ska drivas genom en rättegång.
Den förs ju i debattartiklar, den diskuteras i snart sagt varje rättegång, fast kanske då utifrån lite mer seriösa principer. Och det finns ju hela tiden en rättspolitisk debatt som pågår om en lite andefattig just nu, men det är ju, vårt rättssystem är ju hjulet som måste uppfinnas på nytt varje dag och i varje rättegång. Det finns ju inga självklara naturlagar där, utan det är ju i grund och botten en överenskommelse mellan samhällets medborgare om hur vi vill ha rättsskipningen på utgången.
Under rättegångens andra dag är schemat fyllt av vittnesförhör. Vid ingången till rättssalen informerar en vakt att ordförande bestämt att det inte kommer vara tillåtet att spela in ljud under förhören. Men vad det beslutet grundar sig i vet jag inte. Det är Lamberts som har kallat alla vittnen. JK, justitiekanslern, har inte kallat någon. Det är kammaråklagare, förhörsledare, hovrättslagman, överåklagare och en kriminalinspektör som jobbade med våldtäktsutredningen. När det blir kriminalinspektörens tid att vittna berättar han att Göran Lambert vid flera tillfällen under sin tid som häktad riktade subtila hot mot honom. Det här kommer upp i samband med vad Lambert titulerat som klänningsbluffen. Enligt Göran Lambert har kriminalinspektören i fråga vilselett honom till att säga att det var Lambert som tog av målsägandens kläder, något han nekar till. Kriminalinspektören berättar att han då får höra av Lambert att han kommer vara med i hans bok. Vittnet berättar att det förekom den typen av subtila hot, ingen av våld eller fysisk skada, och han var aldrig rädd. Men löften om att anmäla, skriva om, överklaga och hänga ut. När Lambert sen bemöter det här påståendet så gör han det på ett lite oväntat sätt.
Det var inte ett enda hot som var subtilt i den verkliga meningen av subtilitet. Nämligen att det är lite understucket och inte riktigt uttalat. De hot, om man nu vill kalla det hot, som jag kom med, de var klart uttalade. Jag kommer att skriva om det här i min bok. Det här är jag skitförbannad på.
Lambert återkommer flera gånger till att hans utredning är ett bevis på de tjänstefel som åklagare och polis kan göra i brottsutredningar. När staten och sin sida tittat på utredningen anser de inte att det begåtts några tjänstefel. Enligt justitiekanslern JK så har inte polisen ljugit och målsäganden har fått svåra frågor från utredarna, enligt JK. Staten har beviljat Göran Lambert 18 000 kronor i skadestånd för sin tid som frihetsberövad. Lambert har stämt staten på 200 000 kronor och även ersättning för mindre kostnader som rengöringsmedel han ska ha köpt för att städa sitt hem efter husrannsakan.
Jag har begärt 200 000 kronor för lidande, för frihetsberövandet och för de brottsmisstankar som jag får leva med, så att säga, fast jag var helt oskyldig. Och jag har begärt småpengar för ekonomisk skada och sakskada. Och småpengarna har jag begärt bara för att få prövat om det har begåtts fel eller inte. Därför att de här pengarna för lidande, de har jag rätt att få även om det inte begicks fel, va?
Om Lambert förlorar behöver han öppna upp plånboken själv och betala statens rättegångskostnader.
En arbetsbeskrivning och sedan ett yrkande på 222 000 kronor.
1500 kronor i timmen är det vad ni tar nu för tiden där.
Ja.
Så blir också fallet. I början av december kommer domen. Göran Lambert förlorar mot staten. I domen går rätten igenom de fel och försummelser som Lambert har sagt att åklagare och polis gjort sig skyldiga till. Vid varje punkt är slutsatsen detsamma. Inga fel har begåtts som gör att staten måste betala skadestånd till Lambert. Det vill säga, Lambert har rätt till sina dryga 18 000 kronor för sin tid som frihetsberövad, men inte mer än så. Nuvarande justitiekanslern Marie Heidenborg har tidigare inte velat svara på frågor hur hon ser på stämningen. Men nu efter domen får jag en intervju.
Vi har fått gehör för våra synpunkter och tingsrätten har ju då dömt i enlighet med vår position helt enkelt. På så vis så får jag vara nöjd med domen.
Det står var och en fritt att framställa krav på staten på det här sättet. Och det är inte ovanligt, säger Marie Heidenborg. Det förekommer relativt ofta, men det finns något med den här rättegången som klart sticker ut.
Det är en tidigare justitiekansler som stämmer staten och så kommer då nuvarande justitiekansler och kanslern och företräder. Så det är klart att det är en väldigt ovanlig situation. Men vi har ju försökt att hantera det här ärendet på precis samma sätt som vi hanterar alla andra ärenden och mål där staten då blir instämd.
Frågor om hur polis och åklagare ska arbeta är alltid aktuellt och behöver diskuteras, säger Marie Heidenborg. Men hon ser inte att det är något särskilt just i den här brottsutredningen.
Sen är det ju så att en dom från en tingsrätt har ju inte någon prejudicerande verkan överhuvudtaget. Men kanske det förhållandet då att man ändå har diskuterat frågorna och så kan ha så att säga att de kommer fram i ljuset naturligtvis. Men jag skulle kanske inte sträcka mig så långt och säga att den blir på något vis vägledande.
Det visar sig att Göran Lambert ser lite annorlunda på den saken.
Hej, det här är Göran.
När jag fått tag på honom har han några timmar tidigare landat i Sverige efter en utlandssemester och läst domen på planet.
Ja, jag var ju lite besviken förstås. Samtidigt var jag inställd på att det skulle gå så där. Jag hade nog fått den aningen från det beslut som tingsrätten hade tagit om bevisning, där de avvisade en del bevisning. Då tyckte jag det kändes att det var så här de tyckte. Så jag var ganska förberedd på det.
Och det blir ju drygt 200 000 kronor här som du får betala i rättegångskostnader. Var det värt det?
Ja, det har vi just resonerat omkring här, om det var värt det eller inte. Och jag är ju ingen rik person, så att det är klart att det är väldigt mycket pengar. Samtidigt så tycker jag nog att det är värt det, för att det var någonting som behövde göras. Så jag tror att det kommer att sätta sig lite grann i rättssystemet ändå, det här att det är så här lågt som ribban går. Så här får åklagare och poliser göra. De behöver inte vara objektiva. De behöver inte undersöka målsägandens trovärdighet, fast man alltid talar om det. Och det tror jag var, jag tror att det kan bli en väckarklocka som är värd rätt mycket.
Så du menar att det här är vägledande ändå?
Ja, det blir vägledande genom att man får veta nu att så här får åklagare göra.
Så trots att han förlorade och att enligt tingsrätten har inga fel begåtts, så menar Lamberts att det har gett resultat. Göran Lamberts säger att han är ganska säker på att han inte kommer överklaga domen. Han vill lägga det bakom sig. Och han tror även att hovrätten skulle komma fram till samma sak. Men inte Högsta domstolen.
Och då tror jag att Högsta domstolen skulle ändra på det här. Men det vet jag ju inte. Och jag tycker inte det känns bra att jag som har varit domare i Högsta domstolen sitter där som part och får saken prövad där. Jag avstår helst från det.
Men vad gäller i det här instansen då? Du som för detta JK möter JK i en rättssal?
Ja, det var inte så farligt tycker jag. Alltså så kan det ju bli alltså, om det råkar bli ett sånt här ärende. Så att det var ju för sig lite speciellt.
Sen säger han att det finns annat som kan göras med anledning av det som kommer fram. Men vad det betyder vill han inte säga.
Det är just den frågan som jag inte tänker besvara. Utan det får vi se. Det finns en del annat som kan göras, men det får folk räkna ut själva.
Det här var Säkerhetssalen, en produktion av Tredje Statsmakten Media för Nådio. Producent är Anton Bretander, ljudtekniker Fredrik Nilsson. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Och vill du diskutera avsnittet med andra lyssnare, gå med i Säkerhetssalen Eftersnack på Facebook. Har du tips så kan du nå mig via mail på säkerhetssalen@nodio.app. För att lyssna på programmet utan avbrott, ladda ner Nådio i App Store eller Google Play. Det finns även mängder av exklusiva dokumentärer.
Om en sous vide på väg till dig, för att du hörde en kollega prata om det, och du råkade ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg, för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.